Jag ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 6, vers 30 och framåt. Det sade, vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannoliken jag ger er. Jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då. Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta. Men som jag har sagt till er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra det jag själv vill, utan för att göra hans vilja som han har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan att låta dem uppstå den sista dagen. Ty detta är faderns vilja, och alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Judarna förargade sig över att han hade sagt, jag är brödet som har kommit ner från himlen, och de sade, är inte det Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han ha kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att fadern har sänt mig låta dem uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna. Alla ska bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat på fadern har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett honom. Ingen har sett fadern utan den som har kommit ner från Gud. Han har sett fadern. Sannoliken jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommit ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött, och jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannoliken jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig och leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog, men den som äter av detta bröd ska leva i evighet.
Tack Isabel, bra jobbat. En lång text har vi idag framför oss. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att vi får vara här idag och fira gudstjänst tillsammans. Tack för ditt ord som du har gett oss. Och nu ber vi att du öppnar våra ögon och öron så att vi hör det du vill säga och ge oss idag. Amen. Jag tror att det är så här att för att få någonting stort så vill vi gärna förtjäna det. Vi vill liksom gärna göra rätt för oss om vi erbjuds någonting som är stort och väldigt. Lite lättare att ta emot en gratis fika från någon. Man kanske gör lite sådär, nej inte ska väl du och sådär. Men man kan ändå gå med på det. Lite svårare om någon kommer och säger, här du får den här Tesla-bilen av mig. Ja, då tänker man kanske att den här personen har någon konstig tanke bakom det här. Eller om man nu mot all förmodan skulle ta emot den här bilen, så vill man ju ändå göra rätt för sig. Man känner att man är i tacksamhetsskuld till den här personen som har gett något så dyrt och fint. Och jag tror också att det är så att för att tro på någonting så vill vi också gärna förstå det. Vi har svårt för att slänga oss in i vad som helst. Vi vill gärna förstå och gärna förstå det väl innan vi säger att men det här vill jag tro på. Och jag tänker att det här är två drivkrafter som jag tror att de flesta av oss kan känna igen i oss själva. I alla fall jag gör det. Och man kanske inte uppfattar det första gången man läser den här texten. Men när man läser den några gånger så börjar man ana att det här är två drivkrafter som också lite hänger i luften i den här folkmassan som står samlade runt Jesus den här dagen i synagogen i Kafarnaum. Det som den här folkmassan har sagt till Jesus alldeles innan vi kommer in i samtalet är att de har frågat Jesus så här: Jesus, vad är det vi ska göra för att utföra Guds verk, frågar de Jesus. Med betoning på just det här att göra och att utföra. Som om våra handlingar, våra skills, vår duktighet, att det är det som berättigar oss själva, liksom Gud, att vi ska kunna ta emot honom om vi är duktiga och gör rätt för oss. Som om det berodde på oss. Och sedan så säger de det här då som inledde vår text som Isabel läste för oss. Ja, men ge oss ett tecken. Gör någonting så vi kan förstå liksom att du är den du säger att du är. Vilket är ganska anmärkningsvärt att de säger. Därför att Jesus har redan gett dem mängder av tecken. Precis som han har gett oss mängder av tecken på sin existens och på vem han är. Bara dagen innan det här samtalet så har Jesus mättat 5000 personer med bara 5 bröd och 2 fiskar. Han har tagit det här brödet och det här fiskarna och så har han bett och tackat Gud för det. Och så började lärjungarna dela ut. Och den här lilla maten räckte till den här stora folkmassan. Ett mirakel helt enkelt. Och de som står här och pratar med Jesus och lyssnar på Jesus den här dagen som vi lyssnade på texten. De hade varit med där. De hade sett det här skett. De hade ätit av den här maten och sett det här tecknet. Och över natten så har Jesus på något mirakulöst sätt tagit sig över den galileiska sjön till Kafarnaum från den här platsen där det här matundret hade skett. Vilket de också reagerade på här tidigare. Hur kom du hit liksom? För de hade sett lärjungarna åka iväg i båtar och de såg att det fanns inga båtar kvar. Och ska man gå från den här platsen där det här matundret hade skett så tar det minst en dag, åtminstone snarare 2 dagar. Och han hade bara tagit sig liksom kommit över på andra sidan på några timmar. Och vi läser ju hur lärjungarna ser att Jesus faktiskt går över på vattnet. Ytterligare ett tecken, ytterligare ett mirakel som Jesus gör. Och ändå vill de liksom inte tro. Precis som vi också kan känna ibland. Ja, men vi vill ha något mer tecken. Du måste ändå bevisa för oss att du är den du är. De vill liksom inte ta emot det Jesus står och erbjuder dem. För de vill förstå. Och de vill gärna ha en handlingsplan. Men ge mig ändå en lista på saker jag kan kryssa av. Säg vad jag ska göra för dig. Och jag tänker att några står där och vill bara ha den här sensationen av ett mirakel. Om du har varit med och sett mirakel, övernaturliga saker ske, så vet du att det kan vara ganska hänförande. Och man kan bli ganska betagen. Och det är lätt att bli så här att man blir helt upp i själva miraklet så att man glömmer bort vem är det som ligger bakom det här. Vem är det som har gjort det här? Att man blir tagen av sensationen mer än upphovsmannen, alltså Gud själv. Man vill ha kicken, man vill ha sensationen, men inte så intresserad av Jesus. Och de fanns säkert också där. Men inget av detta är ju vägen till livet. Eller vägen till Gud. Och det är det som Jesus står här och rabblar och försöker förklara för dem i synagogan i Kafarnaum. För det handlar inte på något sätt om vad vi kan göra eller vad vi gör. Allt handlar om vad det är Gud gör och har gjort för dig och för mig. Allt handlar om honom. I kapitel 6 här och i vers 29 så säger Jesus så här: att detta är Guds verk, att ni tror på honom som har sänt mig. Det är det allting handlar om och det är det Jesus försöker hamra in. Tro på mig. För det är ju han som är livet, det är han som gör så att vi blir räddade. Allt handlar om honom. Det är bara han som kan göra det genom att vi tror på honom. Han kan ge oss liv, han räddar oss, han frälser oss, han betalar priset och ger oss gåvan av liv både i vardagen men också in i evigheten. Och så detta stora att han förlåter våra synder. Det är aldrig någonting vi kan förtjäna oss till eller pricka av på en handlingsplan. Utan det är någonting som Jesus bara erbjuder att vi tar emot med tro. Och det står han där liksom och sträcker ut sig till folket och säger och sträcker ut sig genom hela historien fram till oss idag. Och erbjuder oss tro på mig, säger Jesus. Och ta emot den här gåvan som jag ger er. Av bara nåd, av bara kärlek. Du kan inte ens förtjäna den utan jag vill ge den till dig. Och folket som hör det här, de reagerar om och om igen i det här samtalet med motstånd och frustration och ilska till och med. De tycker det är jättesvårt att ta till sig av det Jesus säger. Ah, nej, 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 vi vill göra det på vårt sätt. Det här går liksom inte ihop för oss. Vi vill förtjäna, vi vill förstå. Och så säger de, okej, visst, du gav oss bröd, du mättade 5000 män. Det är jättekult, bra jobbat Jesus. Men om vi jämför då med Mose. Jag menar, du en dag 5000 personer, men Mose, han fixade ju mat när vi var i öknen som folk. I 40 år så regnade det manna varje dag från himlen till det här folket. Det fixade Mose. Slå det, Jesus. Kan du göra något bättre tecken än det? Och Jesus korrigerar dem och säger, ja men vänta lite nu. Det var väl ändå inte Mose som gav er brödet, utan var det inte Gud som skänkte er det? Så säger han så här i vers 33. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Mannat hade faktiskt mättat Israels folk under 40 år. Men nu står Gud och skänker något som inte bara mättar ett folk under en viss tid, utan en hel värld i en evighet. På ett mycket djupare plan än att få mat för dagen för att kroppen liksom ska överleva. Och kanske skedde det där i öknen för så många, många år sedan som en förebild, som ett exempel, ett tecken på att de skulle känna igen det som hände här och nu då framför dem. Och då ber de honom, snälla Jesus, ge oss det brödet, det vill vi ha, det låter bra. Utan att förstå att brödet står där mitt framför dem. Svaret på all deras längtan, på alla deras frågor, beviset på Guds existens står framför dem i kött och i blod och ser dem i ögonen liksom och säger, jag är livets bröd och den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Det är jag som är brödet som jag står här och pratar om. Och det är därför som jag har kommit, säger Jesus, för att jag ska ge världen liv. Och ser ni på mig och tror ni på mig, ja, men då får ni evigt liv. Och på den sista dagen, alltså när Jesus kommer tillbaka, vi tror ju att Jesus en dag ska komma tillbaka, då får vi också uppstå till ett evigt liv med Gud. Men de vill fortsatt inte tro på det Jesus säger. Och man kan ana skepsisen i deras blick när man lyssnar på, när de lyssnar på honom. Vad snackar han om? Vad är det liksom han säger? De blir till och med arga och så börjar de prata sinsemellan, inte till Jesus utan diskutera sinsemellan. Liksom. Vad snackar han om? Det där är väl Jesus, vi vet ju vem han är. Det är väl Josef och Marias son. Vi har sett honom växa upp, liksom. Vi har sett hur han var när han var barn. Han kan ju inte vara den han säger att han är. Och då sänd från himlen, hur går det ihop? Vem försöker han lura egentligen? Och Jesus försöker lugna dem. Ni behöver liksom inte bli arga, säger Jesus. Jag är den jag säger att jag är. Om ni tror på mig så får ni evigt liv. Tro på mig så får ni evigt liv. Tro på mig så får ni evigt liv. Om och om igen. Och så blir Jesus riktigt, riktigt konkret med dem. Han säger i vers 51. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Och den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet som jag ska ge er är mitt kött. Och jag ger det för att världen ska leva. Det som innan kanske hade låtit symboliskt blir nu extremt konkret. Och nästintill kanske lite makabert. Och de blir ännu mer frustrerade och irriterade. Och igen, istället för att vända sig till Jesus och fråga honom vad är det han pratar om. Så börjar de bråka sinsemellan. Hur då? Vadå? Hur ska vi kunna äta av hans kött? Hur ska det ens gå till? Men Jesus fortsätter att understryka och säger i vers 53 och vers 54. Sannerligen, jag säger er, om ni inte äter av människosonens kött eller dricker av hans blod, så äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Och det är här som vi som har hela Bibelns historia framför oss kanske ser såklart den tydliga kopplingen till nattvarden. Men för de som inte hade det, de hade ju inte sett Jesus dö och uppstå än, så blir det ju jätte svårt för dem att inse vad det är han pratar om. Det låter ju verkligen som någon form av kannibalism som Jesus uppmuntrar. Och jag vet inte om ni vet det, att de första kristna anklagade sig just också för detta att vara kannibaler. Man hörde om att de åt kött och blod, liksom. Det snacket gick. Och man trodde att de var kannibaler. Och flera av dem vid det här laget får nog av Jesus och det han säger och det han ber dem göra. De säger i vers 60 så här: det är outhärdligt att lyssna på vad han säger. Vem står ut att lyssna på honom? Och flera lämnar honom. De säger att men det här är nog, det här är för konstigt för mig, jag kan inte ta emot detta, och så går de ifrån honom. Men för oss som har hela Bibelns historia mer i våra händer, så kanske det är lite lättare att förstå vad Jesus menar, eftersom att vi vet att han dör och uppstår senare och att det syftar till nattvarden. Och jag tycker det här är så fantastiskt, att Jesus ger oss någonting som nattvarden. Därför att det visar att Gud är otroligt och förunderligt pedagogisk, kreativ. Och det går ju igen också i oss som är hans avbild, att vi kan vara kreativa och pedagogiska. Tänk att Gud är otroligt pedagogisk när det kommer till detta med hjärtat i Jesu gärning, i det han gör. För det är ju det som är hjärtat i Jesu gärning, att han just dör och uppstår. Det liksom ligger i centrum av allt. Och han skulle ju kunna bara bett oss påminna oss om detta och berätta för varandra vad han har gjort och det han var med om och det de har varit med om. Men istället så lyfter han fram de här super tydliga symbolerna och dessutom låter oss använda oss av flera sinnen, mer än vårt minne. Han ger oss någonting som vi kan se, som vi kan ta på, som vi till och med kan smaka av. Bröd och vin är ju just det. Brödet är ju liksom den kropp, Jesu kropp, som sedan bryts. Det är därför vi bryter brödet i nattvarden, precis som Jesu kropp bröts när han dog och slogs sönder. Och vi dricker vinet som hans blod, som var det som utgöts när han dog. Men jag tänker att det här också går mycket, mycket djupare än symbolik och pedagogik. Det här är också på riktigt. Det är någonting som på riktigt händer i nattvarden som går bortom symbolik. Adam och Eva känner vi ju till, hur de i Edens lustgård åt av äpplet. Som separerade, eller frukten står det bara. Och att de åt av den frukten separerade ju hela mänskligheten från Gud. Det gjorde sönder relationen mellan Gud och människa. Och gjorde sönder det också i vår skapelse. Och Jesus ger oss bröd och vin att äta istället för att separera oss från Gud, förena oss med Gud. Frukten separerade oss från Gud, men bröd och vin i vår mun, i vår kropp, förenar oss med Gud. Det tar oss tillbaka till vårt ursprung. Så istället för att gå mot en sakta död som en konsekvens av den förbjudna frukten, så när vi tar emot nattvarden så tar vi emot liv. Evigt liv och för varje dag. Och det här som sagt är djupare än symbolik. Det här är på liv och död, tänker jag till och med. Det är på riktigt och det är en gåva som Jesus har valt att ge oss. Och sen kan vi tycka vad vi vill om det. Men Jesus har valt att ge detta till oss och erbjuder det som en gåva till oss. Och Jesus säger så här, just för att understryka det här med att det här är på riktigt, så säger han i vers 55 och 56: ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Förblir i mig. Vi knyts samman med Gud själv när vi tar nattvard. Och det är ju klockrent att det är just mat som vi äter i nattvarden. Därför att den bilden kan ju vi lite mer förstå. Vi vet att om vi inte äter, så med tiden så svälter vi ihjäl. Det är konsekvensen. Vi kan gå några dagar utan mat, men med tiden så tynar vår kropp bort och till slut dör vi. Det är en av de mest fundamentala grundstenarna i att hålla sig själv vid liv. Mat ger oss näring, kraft, det får oss att växa och utvecklas. Och precis på samma sätt är nattvarden mat. Men för vår inre människa får mat när vi tar emot nattvarden i tro. Den är liksom näring för vårt hjärta och för vår tro, bortom orden. Ibland blir det jättekonkret, ibland vet vi inte ens riktigt vad det är som händer. Men det är verklig föda, säger Jesus, och verklig dryck. Och jag tänker att precis som mat i vardagen kan vara något av det verkligen mest vardagliga. Ni vet, ibland man bara slänger ihop någonting. Det finns liksom ingen känsla i det nästan. Men vi slänger ihop någonting, vi äter det fort i farten, för vi behöver mat för att orka med dagen. Så kan ju också mat vara det mest festliga vi har. Om vi ska ha en stor, fin fest, bröllopsfest eller någonting annat, då är ju liksom en av de viktigaste grundstenarna i den festen, i hjärtat av festen, det är ju maten. Vi lägger massa tid och pengar på hur ska den se ut, hur ska den smaka, vad ska det vara och sådär. Och alla kan vi nog dela erfarenheter av så här euforiska matminnen som vi har. Jag skulle kunna stå här länge och prata om Flavored Markets friterade avokados eller köttet jag åt i Nya Zeeland uppe bland bergen. Alltså, vi har ju de där minnena från god mat vi ätit. Så det är både det vardagliga som vi inte smakar så mycket, men också det festliga som verkligen sätter sig i vår kropp som ett minne. Och jag tänker att nattvarden är på samma sätt. Ibland när vi tar nattvarden så känns den också i våra liksom hjärtan och vår kropp överväldigande. Jag har haft tillfällen när jag har tagit emot nattvarden hulkande av gråt för att det varit så stort. Och jag har liksom nästan inte känt mig värdig. Och det har verkligen just känts som en gåva som jag inte förtjänar. Och sen många, många gånger tar jag nattvarden och känner ingenting. Det liksom blir lite mer känslan av vardagsmat. Någonting jag tar varje vecka för att jag vet att jag behöver det här. Och Jesus har sagt att jag behöver det här. Och oavsett vad jag känner då när vi går till nattvarden. Om vi känner bara, oh, eller om vi känner, ja. Så är det lika fullt nattvard. Lika fullt händer det någonting och ger, liksom, knyts vi samman med Gud när vi tar emot nattvarden. Om vi tar emot den i tro. Lika konkret som brödet och vinet tas upp liksom i vår kropp när vi äter. Det blir en del av liksom vårt biologiska system. Jag tänker att lika konkret så tar vi emot Jesus när vi tar nattvarden. Han tar plats i oss. Vi knyts med honom. Och vi knyts inte bara med honom. För konsekvensen av att knytas med, ihop med Jesus är också att vi knyts ihop med alla idag. Runt om på vår jord som firar nattvard i den här stunden. Alla kristna syskon som vi har över hela världen. I alla tider. De knyts vi samman med i Jesus i nattvarden. Och det är väldigt häftigt. Och det är nästan den här känslan som när man kollar upp på en stjärnhimmel. Och det bara känns oändligt och går inte att greppa. Lite så kan man känna inför detta. Men det är ändå det som Jesus har gett oss. Som det yttersta tecknet på att vi är inte en klubb liksom, som gör lite trevliga saker tillsammans. Utan vi är just Jesu gemenskap. En kristen kyrka. Därför att vi firar nattvard. Och det har alltid varit kyrkans tecken. Och vi ska gå in för landning. Avslutningsvis. Att gå till nattvarden. Det är att tro på Jesus. Det är en handling i tro. Det är att lägga av sig min egen rättfärdighet. Det är det typ betyder är att man lägger av sig sina egna försök att frälsa mig själv. Eller att förtjäna Guds kärlek. Och istället så bara ödmjukt öppnar vi våra händer. Och så tar vi emot den gåva Gud har gett oss i det här brödet. Och säger tack. Vi tar liksom emot det från Gud. Att gå till nattvard är att erkänna att ja, men jag kanske inte förstår allt om dig Gud, om mig själv, om världen. Men jag vill ändå ta emot det här som du ger mig. Dig själv, din kärlek, din förlåtelse och det här livet som du har lovat mig. Och min bön för mig själv och för oss alla är att vi skulle ha modet att gensvara så som Petrus gensvarar efter det här samtalet. Som Isabella läste för oss. Inte som det här folket som uppgivet lämna Jesus och var arga på hela den här grejen. Petrus svarar på Jesu fråga, för Jesus vände sig till Petrus och lärjungarna när det här folket ilskna lämnar honom. Så säger Jesus, men inte ska väl ni också lämna mig nu? Och så säger Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Vi har ju bara dig. Vi vet att du har det eviga livets ord, säger de till honom. Till vem skulle vi gå? Och den inställningen önskar att vi skulle ha. Vem skulle vi gå? Det är endast Jesus som är vägen till livet. Och det han har gett oss för att få ta emot honom, det är nattvarden. En av de sakerna han har gett oss. Och nu ska vi gå vidare in i just det och få förbereda våra hjärtan ytterligare för att få ta emot Jesu gåva i tro. Hans bröd, hans vin, hans kropp, hans blod. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för vad du har gjort för oss. För din enorma kärlek. Vi tackar dig för att du har dött och uppstått för oss. Och vi ber dig, Jesus, gör våra hjärtan ödmjuka. Hjälp oss att ta emot dig i tro, även fast vi aldrig kan återbetala dig. Men låt oss ändå ödmjukt sträcka fram våra händer och i tacksamhet ta emot den enorma gåva du ger oss. Amen.